Så om någon nu har stulit halva ditt hem, ja, vad spelar det för roll? Du kommer ju ändå inte kunna ta med det. Jag kommer ihåg när jag jobbade med färgen på Årborgs, en kristen rockgrupp. Om vi får omkring och hade turnéer och sånt där. Och det var en rolig grej. Unga grabbar. De hade en härlig syn på mycket. Och de hade varit över i Ryssland. Det öppnat med gränserna. Vi gjorde allt vi kunde för att få in så mycket biblar vi kunde där då. Vi engagerade högare folk till det. Samlade in pengar, köpte biblar, in med och dit. Det slutade med ett helt tryckeri i Sankt Petersburg. Så de kunde trycka upp dem själv. Men innan dess så var det så roligt. Man fick muta vakterna. De ville hellre ha biblar än dollar helt plötsligt. Kan ni tänka er? Vilken öppning det var där. Kom en bibel, då såg de mellan fingrarna. Man fick inte föra in det i Ryssland annars. Men här såg de mellan fingrarna. Fantastiskt. Och sen hände det sig som så att de här grabbarna varit bestulen på allt sitt bagage i Ryssland. Det var inte så ovanligt. Det enda de hade kvar var kläder, alla instrument och allting. Allt bagage stal. Och jag stod här i Sverige och hade ordnat en konsert. Och undrade liksom, ni måste ta er hit på något vis. Vi har ju liksom annonserat. Ja men vi beslutade att ja, vi kan inte lösa det här. Vi har inga resurser kvar. Men nu blir vi kvar i Finland eller i Ryssland då. Så vi gick in och bad då. Hade väl lärt oss, det är så man löser problemen. Och de kom i tid med någon flyg som de hade fått gratis då på något sätt. Jag vet inte, de här var otrolig. Han som var ledare, han var jude och omvänd till Jesus. Och det är något särskilt med det folket, jag måste säga. De kom flygande, kom i tid. Och instrument hade ju de övriga fixat till. Ja. Så det fanns instrument på plats, nya instrument i och för sig. Men de tränade in sig på rekordtid och fick till en bra konsert. Och vi pratade om Jesus. Jag ställde det kravet hela tiden att allt ska gå till Jesus. Jag kände jag med. De berättade så fantastiskt. För jag menar, de här grabbarna har aldrig blivit så välutrustade någon gång. De har aldrig haft så mycket kläder efteråt. För församlingen där i Skellefteå överröste de med kläder och utrustning. Så de hade mycket bättre grejer efteråt. Mycket bättre instrument. Mycket mer kläder till skänks. De förlät de med tjuvarna. Och de såg det som en möjlighet. De sa det, ja men hur ska vi annars få in biblar till fängelserna? Så såg de inte. För i den här bagaget, det var fullpackat med biblar som skulle smugglas in. Ja men det kom in till områden som de inte hade nått in på. De såg ett ord, fick framgång. Ja, det var helt klart att Herren välsignade. Det var en rolig tid. Ja, i varje fall. Nu gick jag från ämnet. Men egentligen gjorde jag inte det. För hemligheten med dem var att de tjänade Gud. Och han såg inte, om de var bestulen på någonting, så var det ändå inte deras. Det var ju vad Gud hade satt i deras händer och försvann det, så ja, Gud får väl lösa det då. De ägde ingenting. Gud ägde dem. Det var deras inställning. Och ordet var det vi tjänade och det skulle ut. Och det här var en bra sak. Och så förlät de. Och var de förlät. Jämt och ständigt. Vi hade varje vecka samlingar för det. Och ja, det var väl synd att jag måste säga det. Jag saknar verkligen den tiden. Isabel hindrar ju sånt här. Vi hade inget isabelskt i farten, så att försoningen, den stod i första rummet jämt. Och vi löste allting med den. Och det var under som skedde. Vi kan inte förklara annat än att Gud ingrep genom under. Så speciellt Jim Orbis, en kille, trummis var han. Han var en kille som hade blivit oerhört hårt behandlad av sin far. Han gick ut och vittnade om det. Slagen jämt. I bitar, till noll och ingenting. Han var till så småningom en kristen. Och förlät den värsta du kan tänka dig. Och var så välsignad själv. Alltså det var, han var kärleksmänniskan i gruppen. Om han strålade alltid ut kärlek. Men det var för att han själv hade blivit så hårt drabbad av ondska och bara förlät reservationslöst. Jesus säger det. Den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mer. Och Jim Orvis, han var ett exempel på det. Och han lärde mig det här, att han sa så här, att nu har vi slösat bort så mycket tid, nu har vi inte tid till någonting, så nu ska vi be dubbelt så lång tid. Jaha, det var lärt tillräckligt dåraktigt, så vi gjorde så. Och då löste det sig. Och personligheten jag är inne på, den var locket i den här grytan. I grytan här inne så ligger det bitterhet. Det finns hos Isabel. Men dolt. Även för henne. Den kan ha funnits så väldigt länge där, så att hon inte längre förstår att det är bitterhet. Det kan vara så. Bitterheten behöver inte ha något skäl överhuvudtaget. Man kan ofta tänka sig att bitterhet alltid har något skäl. Jag har blivit orättvist eller dåligt behandlad. Ja, ibland är det så, men inte alltid. Ibland kan det vara så att jag är så högmodig och tror att jag ska bli särbehandlad jämt, så att när inte jag får som jag vill så blir jag bitter. Det behöver inte vara någon som har gjort något fel. Men det finns det i varje fall, bitterheten. En annan bit, det är då förakt mot män. Och också dolt, uttrycks på lite annorlunda former än nedsättande mot män och så. Och auktoriteter. Och här bevisar ju också Isabel sin sanna natur. För Gud är man. Om inte hon kan, om hon måste förakta män, visserligen dolt, kan hon då ens ha någon kärlek till Gud? Det säger Guds ord att det går inte. Så hon förakta Gud. Girighet. Och girigheten kan man också kalla för själviskhet. Men girigheten här hos henne finns i en särskild form. Den är i form av jag ska ha. Den typen av girighet. Pengar, uppmärksamhet, ska ha rätt och så vidare. Jag ska ha. Det är inte frågan om jag ska ge, för då är det inte så mycket girigt. Men det är inte bara pengar. Det giriga avslöjas för lätt om folk är girig på pengar. Men när man börjar på bli girig på uppmärksamhet eller girig på att alltid ha rätt eller sånt där. Ja, men det är fortfarande girighet. Det finns lusta med. Och när jag säger lusta, då tänker vi ofta sex. Och i det här fallet är det också sex då. Men Isabels natur är sådan att hon egentligen inte, alltså, sex är ju faktiskt en akt som Gud har skapat mellan man och kvinna, som det finns en njutning i. Det kan vi inte komma ifrån. Inte behöver vi skämmas för henne heller. För Isabel, hon har inte njutningen till det sexuella, utan hon har njutningen till att kunna använda sig till det sexuella för att skaffa sig inflytande eller makt. Det är det som njutningen ligger till hos henne. Hon använder det som ett medel i maktsyften. Eller att få någon på fall. Jag har träffat på ett par Isabel-människor i mitt liv, och jag kan verkligen säga att de vet verkligen vad de gör. Jag stod emot, men jag vet inte, jag kan inte berömma mig själv. Jag tror att Gud beskyddar mig, men man kände ju på att de här snurrar upp vilken kar som helst nästan. De vet hur de ska dra den här lasset. Ja, varning. Så finns det då en femte grej som är maktlyssnad. Alltså det här går ut på makt. Och makten som var lärt om Isabel i gamla testamentet, det var att kunna döda Guds profeter. De menas inte bara profeterna på den tiden, utan även lärarna då. Så präster och profeter kan man säga. Hon var själv ansvarig för 700. Obadja och några till sparade 150, fanns det kvar då i landet. Elia var en av dem. Och syftet, är hon mordlustig? Nej, det är hon egentligen inte. Utan hon vill ha in andra läror. Hon skulle ha in Baalsprofeterna. Och varför Baalsprofeterna? Jo, men för att de upphöjer jaget och köttet. Det hon vill. Hon ville ha dem i hovet. Och dessutom så såg hon till att de var försörjda, så hon fick kontrollen över dem. Hon ville ha kontrollen över andligheten i landet. Och det skulle inte vara Guds andlighet. Det skulle vara någonting som hon kunde dra nytta av i sina syften. Så Det är maktlystnad så. Eller som man kan kalla det, maktlystnad. Jag vet inte hur känslig folk normalt är, men jag hörde om en kvinna som jag tyckte var helt fel ute alltså för en massa år sedan. Och då beskrev de så här: det är så skönt när hon kommer, för när hon kommer in i rummet så fylls av hennes ande, och det är så skönt. Jag råkade vara i ett rum en gång när hon kom, och det är så sant, det fylldes av hennes väsen, men det var högmodets ande. Men det tyckte de var något skönt. Ja, det var ju något annorlunda, men de hade inte lärt sig sortera det hela då. Det fylldes av hennes väsen när hon kom, det var så. Väldigt kraftigt var det. Obehagligt. Och det är 50 egenskaper just högmod. Och det är också en form av högmod. Högmod i form av jag vet bäst. Jag är mer betydelsefull än andra. Och jag behöver inte underordna mig. Den typen av högmod finns hos Isabel. Så här har vi alltså bitterhet, förakt, lusta, girighet, maktlystnad och högmod. Allt under locket oförsonlighet. Om man vill gå Guds väg så måste hon börja på att lätta på locket. Alltså, hon måste alltså försonas med Gud. Det finns ingen annan väg. Ingen annan av oss har behövt gå någon annan väg. Och det görs inga undantag för den här damen heller. Så hon måste försonas var den har varit. Jag menar, finns det någon av oss som har gått till Gud utan att förlåta alla fel som vi blivit drabbade av tidigare i livet? Vi kommer inte undan någon av dem. Det är ingen undantag för henne. Det kommer de här svåra bitarna med bitterhet, förakt och så. Gud kommer att plocka upp en bit eftersom. Och är det gynnsamma läget här, det är om det finns en demon i det. För den kan du befria fram på en gång. Men är det bara vanligt kött, du kan inte plocka bort det från människan. Utan du måste få tid på sig. Och någon gång har det ju varit liksom inom sunda gränser. Gud vill ha dit det igen. Jag hade en kontrovers med en av Sveriges mer kända predikanter en massa år sedan. Han sa liksom att den där personen får aldrig komma tillbaka hit, för att det finns ju inga bibliska exempel på att de någonsin har omvänt Gud, de som är så där. Jo, så ja, det finns det visst det. Massa säger. Jag var ju ganska nyfrälst då. Och den här killen har gått och tjänat Gud med Guds ord i, jag inte vet jag, många år. Ja, det kände han inte till. Och så vart han så här störsk. Då måste du visa mig det innan jag ändrar mig. Ja, säger jag. Eller när vi kan läsa. Och det tog 7 år. Men efter 7 år, då började han sig för Gud. Och det där är väl ungefär den värsta maktmänniskan man kan tänka sig i Bibeln. Just han. Han tog det 7 år. Men hur gick det till? Det finns inget tillstånd som är omöjligt för Gud. Men det här var ju fullständigt omöjligt. Så vid mänskliga ögon kan man ju tänka sig så. Men han var berövad sin kungatitel. Han var berövad sitt slott, sitt folk. Han drevs ut i öknen och fick leva av vildhonung och det som fanns i öknen i 7 år. Sen började han sig. Tuff fostran, men han var räddad till himlen. Annars har han ju gått förlorad. Väldigt tufft. Så det går ju. Jag rekommenderar inte det där, men man ska veta om att när någon vill vända om från sånt här så tar det tid. Och vi ska kunna ge en person den tiden också om de är ärliga i sin omvändelse. Men om de inte är ärliga i sin omvändelse, då ska vi göra vad Jesus säger. Kan jag tala om hur vi ska agera i det här? Alltså maktmänniskor överhuvudtaget. Isabel är en målinriktad maktmänniska som vill fördärva Guds ord och Guds kropp. Det finns maktmänniskor i andra sammanhang. På arbetsplatser kan det dyka upp någon. Då börjar organisationen må dåligt. Maktmänniskan strålar allt ut. Livnär sig liksom på att få på andra människors värde. De andra börjar må dåligt. Det är ofta offren som går få söka upp psyket. Maktmänniskan som sådan tycks bara må bättre och bättre. Gör karriär på andras bekostnad. Det är inget fel att göra karriär. Men om man gör det på fel sätt, så är det andra som betala den karriären. De mår väldigt dåligt. Och det blir konflikter och det blir splittringar och så. Och det måste man hantera om man vill ha en bra arbetsordning sen. Om man vill att personalen på ett ställe ska få må bra. Då måste man hantera det här. Normalt tar man bort maktmänniskan. Men är det en maktmänniska i chefspositioner, ja, hur gör man då? Ja, då är det svårare. Då måste man lära sig att ha rätt sorts distans då, till dem. Men Jesus säger så här. Först har han pratat, först berömmer han församlingen, sen diagnostiserar han och hjälper folk att inse att det här med Isabel finns hos er. Och sen säger han så här. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och inte känner satans djupheter som han kallar det. Till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Men håll fast vid den ni har. Han säger inte till dem kriga, strid mot det här. Han säger till dem, han delar på församlingen. Det här är Isabels del. Hon får ta det. Men till er andra. Befatta er inte med henne. Som jag läste förra veckan ur Moseböckerna. Det står det, vi ska inte befatta oss med någon som sysslar med sånt här. Vi ska inte befatta oss med dem. Inte ens med deras föräldrar. Det är trolldom, det är magi. Och därför ska maktutövning på fel sätt är trolldom, svart konst och magi. Det är inte så vi ska hålla på som medmänniskor till varandra. Inte ens på en arbetsplats. Om jag anställer en kille på ett företag så jag följer ju Gud. För Gud har ju sagt åt mig att jag ska respektera all överhet. Och min chef måste jag se som min överhet och ska ge han rätt respekt. Han betalar också för det. Jag får ju min lön där. Så att jag följer Gud och ändå respekterar min chef på rätt sätt. Det är ett väldigt bra sätt. Vi vet ju en som gjorde så, det var Josef. Hur kunde han bevaras när han betjänade farao? Han tjänade aldrig någonsin farao. Han tjänade bara Gud i det sammanhanget. Och det är så vi ska göra. Det är sättet vi klarar upp det på. Vi får inte bli maktmänniskans förlängda händer så att säga. Och pröva, även om det är chefen. Hämt att säga mig. Men sen har man ju valet så här att man kan alltid säga upp sig. Det kan vara för jobbigt. Det finns miljöer. Eller, jag får ju många mot mig nu, men okej då. Det finns många som har gått och klagat på de anställda och arbetarnas insatser. Ja, jag skulle vilja säga. Det behöver snart sättas upp ett register för vilka chefer vi inte ska låta oss anställas av. För det finns väldigt mycket dåliga chefer. Och de åstadkommer illamåenden och svårigheter bland folk som inte alls behöver vara där. Jag har en kille som jag hjälpte för några år sedan på ett större företag. Och han var hjälpt av det att ta reda på vad företagets policy och syften är. Och så betjänar du det istället. Istället för den där kvinnan som var satt som chef över han. Han började på gjorde det. Och då började han ha det bättre. Det var ingen som såg någon förändring. Det var han som började på att betjäna något annat än henne. Han fick ju sparken så småningom för hon ville ju ha lydnad. Men han mådde bara bra av det. Ja. Så han beklagade sig inte över det. Men det Josef gjorde så här mot farao. Han höll sig till sin Gud trots att han var i faraos hov. Lär av det. Gubbar och kvinnor och tjejer och killar. Och det här är alltså någonting som vi måste räkna med ske inom våra kretsar. Det här är alltså Thyatira. Det är en stad. Vi tänker församling som EFS och Pingst och så. Det gör vi idag. Men det var inte så då. Utan alla som tillhörde Gud på orten var Guds kropp. Egentligen tänker Gud så idag också. Och jag tänker också så. Jag har aldrig haft svårt att vara i EFS eller Pingst eller Elim. Aldrig någonsin. Guds församling finns ju där också. Jag tillhör Guds församling. Jag är Guds barn. Jag tillhör inte Pingstkyrkan. Jag tillhör inte EFS. Jag lämnar mig dit till Jesus. Ja, men sån ekumenik tror jag på. Alltså att det måste, visst, vi kan vara förenad. Alla som vill ha Jesus som sin herre De har inga som helst problem att umgås och vara i närheten av varandra. Men tänk liksom om namnet Pingkyrkan måste hållas upp, eller EFS, och bli föreningsmentalitet. Ja, då blir det ju andra värderingar som ska vara hos oss. Och då får man ju pröva nu. Kanske inte kan vara kvar där. Men det kan man ju. För att hela EFS är inte Guds kropp, det säger inte jag. Hela Pingkyrkan är inte Guds kropp, det säger inte jag. Men den finns där. Hos alla Jesus, Guds barn, det är Guds församling, vart de än befinner sig. I varje fall, jag läser i inledningen här om Guds väsen. Och där står det så här, det här är viktigt att tänka på hur man ska bli fri nu. Inte bara om man har en själv, men det behöver man hjälp till. Men sen kan man vara utsatt, eller man kan tillhöra ett sammanhang eller en församling där sånt här råder. Då finns det saker jag ska tänka på. Till exempel, som det står där, jag läste här i början, i första Johannesbrevet 4:18. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör i samband med straff och så vidare. Och de här grejerna som jag har räknat upp nu, makten och fruktan och allting, de leder någonstans. De har en drivkraft som heter fruktan. De är människor som är rädda för någonting. De är rädda, de kanske har blivit dåligt behandlade, de kanske har blivit övergiven. De är rädda att vara övergiven, de kanske är rädda att inte vara älskad. Det kanske bara är så enkelt. Och så börjar de utveckla en metod för att skydda de gamla såren som växer värre och värre och värre. Om de slapp vara rädd så skulle de aldrig utveckla de här andra förmågorna. Vi kristna behöver inte vara rädda. För det som skrämmer en människa mest av allt, det är den hemska: och jag är inte älskad av någon överhuvudtaget. Jag har inget värde. Alltså vi tänker inte så, men det ligger i djupet hos oss. Men när vi lär känna Kristus, så vet vi att den kärlek som har visats på korset där, då Gud själv, skaparen själv, visar: jag känner till problemet, jag löser det på det här viset åt dig. Då drivs fruktan bort. Och du har inte längre kvar behovet av de övriga grejerna. Sen finns det ju vanemönster att folk löser sina konflikter på kanske gamla sätt. Men vi får lära oss nya sätt. En som själv sitter fast i Isabel måste räkna lång tid i rehabilitering. Ja, 7 år cirka. Lång tid. Och då är det en sakta försiktighet. För att om man går på för hårt, då kan det ju fullständigt mosa sönder den människan. Det kan ju driva personen till självmord. Så det gör man inte, utan man liksom får plocka bort, eller Gud plockar bort en bit, och så stärker han värdet och bygger sakta in en riktig identitet där istället. Så det går väldigt försiktigt. Är det demoner, då kan man lösa på en gång. Är det bundet med släktförbannelser, för det här går i släkten också, då kan man bryta släktförbannelsen. Och det är inte så roligt för de som är utövarna. Jag skrattar när jag säger, när jag har sett det en gång. Alltså när man bryter den där förbannelsen, det är som en liksom bindning som ligger bakom. Men det är också en navelsträng till någon tidigare. Då får en näring därifrån. Och när den bryts så sjunker man ihop lite. Men det är så det är tänkt. De har gått på fel drivmedel. Och så det måste bort det drivmedlet. Och då stannar upp mycket. Så det är vad man kallar en sån här nyorienteringsfas då, psykologspråk. Med syfte liksom att hitta det nya då, och sånt. Och det kommer sakta man säkert. Men man måste bryta det här. Och det gör man i Jesu namn. Kraften för hans blod och som Jesu lärjunge. För om du har lämnat ditt liv till Jesus, du har din tro, så har du också bemyndigad att använda hans namn i sådana här syften. Inte hur som helst. Inte för egna syften. Men för att proklamera eller förkunna Herrens verk för människor. Det är det vi är kallade till. Då får vi göra det. Men aldrig för egna syftens skull. Så var frimodig när ni stöter på den. Det kan bli mycket bättre än vad ni tror. I varje fall, i Johannes första brev, då står det så här. Det är ett medel som vi ska känna till när vi har med sånt här att göra. Jag läser från första kapitlet, 5-10 versen. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Okej, jag stannar där. Tänk det här med locket och grytan. Om man lättar på locket så kommer ljuset dit. Alla har nu kokat päror. Ja, lyft på locket så ser man ju hur de ser ut. Om locket, det är mörkt i den här kastrullen ända tills locket är borta. Ja, så är det här också. Gud är ljus, så lätta på locket. Inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Jesus Kristi blod renar oss från all synd. Även om det råkar vara av Isabels karaktär, även om det är okult, även om det är svartkonst. Jesus renar från allt. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Här har du det där högmodet som kan komma ibland. Ja, men jag har ju läst rätt på allt sätt, så jag har väl inte synda. Ja, men då är det högmod om du tror att du inte behöver Jesus. För sånt folk finns ju inte som inte behöver Jesus. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Det blir svårt för oss kristna. Sen säger Guds ord, om du hävdar att du inte har syndat, då gör du Gud till lögnare. Men om vi bekänner våra synder, då är han rättfärdig. Alltså då kommer syftet med hans verk här på jorden att fullbordas i oss. Så han renar oss från allt orättfärdigt. Och det här är vad jag har pratat om här. Det som ligger under locket. Det är orättfärdigheter. Som verkar fram olika synder. Men när de får ta makten över en människa, så att det blir handlingar, då blir det ju ren synd. Orättfärdighet. Gud renar från sånt. Så det är aldrig någonsin hopplöst. Sen kan vi titta på ett ord till som man behöver ha i sådana här sammanhang ibland. Det är frågan om andliga vapen. Andra Korinthierbrevet 10 kapitlet 3-5 versen. Förlåt mig. Ty även om vi lever här i världen, så strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan de har makt inför Gud att bryta ner fästen. Jag vill bryta ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydefånge hos Kristus. Och där stannar jag. Varje tanke till en lydefånge hos Kristus. Och då är det frågan om, ska jag springa omkring till statsministern som kanske tar fel beslut ibland och försöka förvandla hans tankevärld? Ja, då blir jag utkastad. Han har säkerhetsvakter, så det får inte vara närheten där ens. Men om jag skulle göra det med någon metod, så bedriver jag magi. Om Gud skulle mana mig till något sånt, då utför jag Guds vilja, då är det inte magi. Men om jag skulle gå på i egen kraft och försöka till det, då kan jag vara väldigt illa ute själv. Om jag liksom går ute för att bestyrka Guds ord, ja, det behöver jag inte vara så orolig för. Men när det är några egna syften inne. Men, så vad handlar det här om? Jo, det handlar om vår egen tankevärld. Ska vi göra varje tanke till en lydig slav i Kristus? Nej, inte alls. Det säger inte Guds ord heller. Om det står ju här. Ja, det gör det väl. Nu ska läsa ner lite tidigare. Allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Det är de tankarna. Vi ska göra till en lydig slav i Kristus. Och det gör vi i Jesu namn. Och vi kan åberopa blod. Och vi kan inom oss själva och med en beslutsamhet och tro faktiskt befalla en tanke att böja sig. Och när man börjar med det, så upptäcker man att de var många. Men om man gör det regelmässigt liksom i sitt liv, så är det inte så stor börda. Men jag kan lova er att ni ska inte fixera i det här. Men tro på Guds ord, det är sant det som Herren har gjort. Och det är så mycket större, han har givit så mycket medel. Men vi tror liksom att vi ska ha de här medlen, att det blir så märkvärdigt själv. Nej. Alla de här medlen är till för att Jesus gärning ska bli stor och hans namn ska bli ärat och upphöjt. Även när jag sysslar med det här. För det är Jesu namn jag gör med. Det han det handlar om. Och jag vill inte bli något fäste för djävulen. Det börjar i tankevärlden. Men jag tillhör ju Gud. Det är inte djävulens redskap. Så det är bara att städa. Vi städar hemma emellanåt. Då kan jag gå och städa huvudet emellanåt också. Det är inget problem. Isabel är ett stort problem. Vi lever i en kultur. Vi kan se på olika sexuella absurdheter i vårt land. Det är tidstecken. Men vi kan också se på sinnelaget hos ett folk. Där man liksom upproriskt och högmodigt reser sig mot kunskapen om Gud. Gång efter annan. Så vi är i en Isabels kultur och vi behöver en nytändning från Gud. Och vi kan inte åstadkomma den själv. Men vi kanske alla vill vara med hela vägen hem. Och då gäller den andliga kampen ändå. Men det gäller inte att du ska ut och kriga som någon stor hjälte för att befria hela landet. Gå inte på de lögnerna. Gud pratar inte om sånt. Gud kan mana till det. Men du har en specifik maning som Gideon fick då. Så visst kan det bli så. Men i böneform och ha andlig krigföring för att gå i strid med en grupp mot de andra förstar. Ja, då är det lurad. De lockar in dig till sitt område och där kommer de att rasa sönder det. Andliga krigföring kan du sköta inom dig själv i din egen tankevärld. Och det är fullt tillräckligt. För där besegrar du det onda och då vinner du någonting. Men om du går ut av fel håll så kommer du att bli besegrat. Så är det goda besegrat. Det är så i alla krig. Gör en, man kallas det, rekognosering först. Så du vet vad du ska använda trupperna till. Så kan du åstadkomma resultat, annars inte. Fienden kommer att försöka lura dig. Fienden kommer att säga så här: kom med hela din vapenarsenal på en gång. Gå in i den dalen, där ska vi vinna all strid som finns. Ja, men han har ordnat bakhåll där. Han tar bort hela armén och hela vapenarsenalen på en gång om jag går på den giten. Det är klart jag måste pröva och rekognosera och se vad jag håller på med. Men här, det är där jag måste börja. För har jag inte börjat här så kommer jag inte se klart någon annanstans. Men jag vill lova er, det är seger. Om ni har levt torrt, trist andligt liv, gör de här grejerna får ni se vad som har hänt i era liv. Det är så mycket mer än vad ni tror. Det blir glädje i himlen till och med. Och Herren kommer att visa det på ett eller annat sätt. Om du tror att du inte har någon mening i det kristna liv. Ja, börja med det får du se. Himlen kommer att bekräfta den för det. Så att då får du se hur betydelsefull du är. Du är värd att dö för. I Jesu Kristi namn. Amen.